Hej och välkomna till semesterpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. Mitt namn är Robert Larsson, jag är 41 år och en inbiten Vetlanda-bo. Det här är min historia. Den 25 april 2013 vaknade jag upp och trodde att det var en dag precis som alla andra. Jag klädde på mig, åt frukost, läste nyheterna och tog sedan en stilla promenad ute i vårsolen med en cigarett i munnen. Bekymmersfri och glad, precis som jag alltid varit. Det var min enkla, vardagliga rutin som jag alltid utförde på morgonen i väntan på att få börja mitt arbetsskift. Jag kommer ihåg känslan av den varma vårluften än idag. Hur skönt det var att vistas ute i solen och drömma sig bort i några få härliga minuter. Om den varma sommaren som hägrade runt hörnet och vilka planer jag hade stakat ut för de kommande 4 semesterveckorna. Lite förstod jag att kvällen skulle sluta i fullständig katastrof. Jag jobbade på ett industriföretag jag trivs väldigt bra på, med arbetskollegor jag hade väldigt roligt med, på tider som passade mig väldigt bra. Jag arbetade nämligen ständigt kväll. Dels för att tiderna passade en morgontrött människa som mig, men också för att jag lättare kunde skapa mig bättre rutiner och på så sätt en skönare vardag än vad jag hade kunnat med skiftgång. Väl på jobbet så gick kvällen först i någorlunda vanlig ordning. Jag drog igång min maskin som tuffade på utan problem och köksskenorna vi producerade sprutade ut på löpande band, vilket gjorde min dag lättare och innebar fler rökpauser ute i det fria. Vid sidan av väggen där vår maskin stod placerad fanns en stor plåtdörr uppställd, säkert 4 meter bred och hög och kanske 100 kilo tung, och den stod vilade lömskt bakom emballaget vi använde för att packa in köksskenorna. Dörren var en sorts skjuter som användes för att stänga ut i kylan på vintrarna från när tuckförarna körde in gods från lastbilen som kom under dagarna. När dörren sedan monterades ner för att inte längre användas antar jag att den ställdes bredvid väggen tills man lyckades hitta ett bättre ställe att förvara den på. Dörren hade stått där så länge att den nästan växte ihop som en del av väggens dekor och ingen av oss reflekterade ens över att den fanns där. När emballaget var på väg att ta slut tog jag på mig uppgiften att ställa fram nya kartonger och lådor, och det var då olyckan var framme. Jag minns inte exakt hur det hände, men jag minns att mina arbetskollegor hann varna mig om att dörren var på väg att falla ner på mig. Men tyvärr reagerade jag för sent och fick dörren rakt över mig. Jag vaknade upp på golvet med en obeskrivlig smärta i ryggen. Det liknade ingenting jag upplevt tidigare. Inte ens när jag föll högt ner från ett träd och bröt armen som liten pojk var jämförbart med den smärtan som strålade ut från ryggen och som förlamade stora delar av min kropp. Jag kunde inte röra min höft eller mina ben. Det enda jag kunde göra var att ligga still på golvet och invänta ambulanspersonal. När sjukvårdarna anlände efter en kvart 20 minuter så avslutades skiftet och mina arbetskollegor fick gå hem eftersom de var ledsna och upprörda och mådde dåligt över det som hade hänt. Väl på plats på sjukhuset åkte jag snabbt in på röntgenavdelningen för att se vilka skador jag fått på kroppen och då framförallt ryggen. När jag låg där på den kalla britsen med mina arbetskläder sönderklippta och avrivna från kroppen fruktade jag det värsta. Att jag blivit förlamad från midjan och neråt. Hur mycket jag än försökte och ville kunde jag inte röra på benen, än mindre ställa mig upp. Där då kände jag att mitt liv var över. Jag kunde inte acceptera tanken på att hamna i rullstol. Tiden som gick från att jag röntgades till att läkaren kom med sitt utlåtande var nog den längsta i hela mitt liv. Med tusentals tankar som brottades om min uppmärksamhet. Vad kommer att hända med mitt liv? Vilka framtidsutsikter har jag? Kommer jag någonsin kunna arbeta igen? Drömma igen? Leva igen? Lyckligtvis hade jag en räddande ängel vid min sida, för läkaren konstaterade att även om min rygg var allvarligt skadad så skulle jag med tiden läka fullt ut och återfå min förmåga att kunna gå igen. Mitt panikslagna hjärta lugnade då äntligen ner sig. Min trygga vardag som för stunden ryckts undan från mina ben skulle med tiden återgå till det normala och jag skulle lägga hela den här fruktansvärda händelsen bakom mig. Jag skulle glömma att det någonsin ens hade hänt. Som en läskig mardröm man skakar av sig sekunderna efter att man vaknat upp till verkligheten. Men så blev det aldrig. Den här olyckshändelsen skulle komma att förändra inte bara mig som person, men den skulle också föra mitt liv i en helt oväntad riktning som jag från början inte alls var beredd på. När läkaren skrev ut mig från sjukhuset var han noga med att poängtera för mig att jag hade en lång resa framför mig innan jag skulle bli fullt återställd. Men just hur lång den resan skulle bli och fortfarande är, var något jag då aldrig kunde föreställa mig. De första 3 månaderna efter olyckan var jag helt utslagen och gjorde inget annat än att ligga raklång i soffan och läsa böcker och spela tv-spel hela dagarna. Jag fick bära en klumpig och obekväm stålkorsett över bålen som jag aldrig fick ta av mig och som var där för att fixera upp ryggen och förhindra mig från att böja på mig. Stålkorsetten gjorde mig i stort sett helt handlingsförlamad och minsta lilla sak, som att gå på toaletten eller duscha, förvandlades till ett krångligt och tidskrävande projekt. Min familj och mina vänner hjälpte mig väldigt mycket under den här tiden. Det handlade om min mat, städade min lägenhet, kom på besök för att hålla mig sällskap när jag var uttråkad och gav mig mediciner. När korsetten väl flög av ville jag bara ställa mig upp och skrika rakt ut av glädje, för det var den mest obekväma grunkan jag burit på i hela mitt liv. Glädjen var dock kortvarig, för nu började nästa del av återuppbyggnaden av min kropp, och innan jag visste ordet av det färgades min tillvaro av nya beståndsdelar i min vardag. Rehabilitering, sjukgymnastik, träning och kondition. Åtaganden som var helt främmande för mig i livet jag levde före olyckan. Ett liv som jag då tyckte var otroligt gött, skönt och bekvämt. Jag upptäckte omedelbart att jag var en väldigt ohälsosam varelse som levt ett väldigt ohälsosamt liv och att det skulle sätta stora käppar i hjulet för min rehabilitering. Jag rökte flera cigaretter om dagen, åt alldeles för dålig och näringsfattig mat, tränade ingenting och festade säkert varenda helg där jag drack massvis med alkohol. Konditionen var ett skämt. Jag orkade knappt ta 10 steg innan jag dog av utmattning. Och jag insåg då att det här kommer bli en lång uppförsbacke. Det första steget jag tog mot en hälsosammare livsstil var att fimpa cigaretterna. Jag slutade faktiskt samma dag som jag pajade ryggen, vilket gör att det i denna stund är över 10 år sedan jag blev rökfri. Det var min läkare som uppmanade mig att tänka om gällande rökning eftersom det skulle bidra till mycket långsammare återhämtning av ryggen. Den uppenbarelsen gjorde min kamp mot rökningen så mycket lättare. Och så här i backspegeln är det nog det bästa beslutet jag har tagit i hela mitt liv. Jag kände mig genast friskare bara några veckor efter att jag slutat med cigaretterna. Jag fick en rosigare färg på kinderna, kände mig mer välmående och piggare, och bara det faktum att jag kunde känna goda smaker och lukter igen efter att ha bedövat de sinnena i 15 års tid var en välsignelse som fick mig att aldrig titta bakåt igen gällande rökningen. Ungefär 1 år efter olyckan, runt sommaren 2014, började jag äntligen se lite resultat från att jag började bygga upp min kropp igen. Mitt träningsschema med övningar jag hade fått av min sjukgymnast var ganska simpelt. Men det omfattade alla delar av kroppen och la extra tonvikt på bål och rygg. Jag tränade hemma ett par gånger i veckan med enkla redskap som hantlar och gummiband och som jag sedan kompletterade med lite konditionsträning där jag tog långa promenader runt om Vetlanda. Jag blev starkare, större och robustare, men en avsevärt förbättrad kondition. Från det att jag knappt kunde bära en papperspåse till att 1 år senare kunna lyfta tunga saker och promenera i rask takt gjorde att jag kände mig hel igen, läkt och helad. Åtminstone var det fysiskt. Psykiskt däremot gick det åt rakt motsatt håll. Ner i en ändlös spiral av djup förtvivlan. Driven av den konstanta smärtan i ryggen som jag aldrig lyckades bli av med. Under min rehabilitering fick jag göra 2 återbesök på Eksjö lasarett. Jag blev kallad med 6 månaders intervall där läkarna utvärderade mina framsteg, röntgade min rygg och bedömde hur läkningsprocessen såg ut. Vi diskuterade min smärta i ryggen, hur den påverkade mig och att jag måste fortsätta rehabiliteringen under en väldigt lång tid framöver. Tids nog skulle smärtan ge med sig. När läkarna var färdiga med att analysera min skada, lite mer än 1 år efter olyckan, så fick jag aldrig någon riktig diagnos. Det enda som läkarna berättade var att frakturerna jag fått på 2 kotor i ländryggen nu var läkta, men att smällen jag hade fått av dörren gjort så att kotorna tryckts ihop och på så sätt bildat en så kallad kotkompression. Smärtan i ryggen sa de skulle försvinna av sig själv, så länge jag bara är fysiskt aktiv. Men när det visade sig att smärtan inte ville ge med sig blev jag frustrerad och förvirrad, för jag visste själv ingenting om hur jag skulle ta mig igenom en sån här situation. Min familj och mina vänner stöttade mig så gott de kunde under den här tiden och jag är evigt tacksam för det. Men det var svårt för mig att anförtro mig åt någon då ingen av dem kunde relatera till det jag gick igenom. Det hjälpte inte heller att en stor del av mig ville gå tillbaka till mitt gamla liv, till det livet jag levde innan olyckan. Till den bekymmersfria vardagen, med fester och kompisar och alkohol. Jag trodde jag hade vett nog att balansera den gamla Robert med den nya, där jag helt enkelt kunde växla mellan 2 olika personligheter som ville 2 helt olika saker, utan att jag skulle ta skada av det. Jag vägrade inse vidden av den här dramatiska vändningen på mitt liv, att det nu inte fanns någon återvändo till det som varit, och det skulle visa sig vara för mycket för mig. När jag inte visste vilket ben jag skulle stå på började jag gräva mig allt djupare ner i destruktiva tankar. Jag kände att mitt liv saknade riktning, att jag inte kunde leva upp till den här nya levnadsstandarden och det gjorde att jag blev nedstämd och deppig. Det stora fokuset på rehabilitering och önskan om att bli bättre tog sig också uttryck i något som fick mig att må ännu sämre än vad jag redan gjorde. Jag tvingades ge upp mina 2 stora intressen, musiken och att skriva. Just skrivandet var mest smärtsamt eftersom det var någonting jag sysslat med dagligen sedan barnsben. Men under den här perioden försvann all min motivation till att överhuvudtaget skriva en enda mening. Mitt skrivande kan spåras tillbaka till den tidiga barndomen. Jag växte upp på det glada 80-talet, på Kullgatan, i en väldigt trygg och kärleksfull miljö. Mina föräldrar separerade tidigt, men det var aldrig något drama emellan dem och eftersom båda bodde väldigt nära varandra spenderade jag mycket tid både hos min mamma och min pappa. Jag har två äldre systrar och vi tre skapade tidigt ett väldigt starkt band till varandra. När jag var 6 år gammal och skulle börja årskurs 1 var båda mina systrar väldigt fast beslutna om att jag skulle vara så förberedd som möjligt inför de uppgifter som ställdes och tog då på sig uppgiften att lära mig läsa och skriva innan skolan började på allvar. Redan där och då upptäckte jag hur lätt och roligt det var att skriva. Tillfredsställelsen av att se ord och meningar byggas ihop framför mina ögon var så stark att jag aldrig ville sluta. Den känslan förstärkte sedan i skolan när jag fick chansen att lära mig skriva på ett mer pedagogiskt sätt. När jag sedan kom upp i tonåren, i mitten av 90-talet när jag var 15 år och gick på högstadiet på Mojärde, så kom jag i kontakt med en av Stephen Kings böcker. Från skolans bibliotek fick jag möjligheten att låna ett praktexemplar av Det, en roman lika tjock som en tegelsten och som jag längtat efter att få läsa ända sedan jag som 10-åring skrämdes halv till döds av den ruskiga filmatiseringen som då sändes på tv. Efter läsningen fylldes jag inte bara av ett isande obehag, jag fylldes också av drömmar om att en dag kunna skriva egna böcker. Att med pennan kunna inspirera andra människor på ett sätt som Stephen King inspirerade mig. När jag försökte mig på att snickra ihop min första roman, eller novell som det faktiskt var, insåg jag snabbt hur begränsat mitt skrivande var. Talangen visste jag att jag hade, men jag saknade tålamodet, disciplinen och viljan att bli så bra som det krävdes för att få släppa ett eget verk. Jag ville så gärna att mitt skrivande skulle ge mig ett syfte med livet, men jag såg inte riktigt framför mig vad jag skulle göra för att bli bättre på det. Jag var för ung och för oerfaren och saknade både självförtroende och riktlinjer, vilket gjorde att drömmen om ett författarskap sakta fanade bort från mitt medvetande. Det skulle dröja många år innan jag äntligen såg ett syfte med mitt skrivande, men det skulle inte komma i form av att skriva böcker. I den sena tonåren, i slutet av 90-talet när jag var runt 17 år, var hiphop en musikgenre som låg mig varmt om hjärtat och hemma i mitt enkla pojkrum ekade musiken från kända artister som Ice Cube, Cypress Hill och Dr. Dre. Den svenska hiphop-scenen började också växa fram under den här tiden med artister som Petter, The Latin Kings, Blues och Ken Ring. Och så kom det då en sommardag, jag tror det var runt 1999, då min bästa vän plötsligt föreslog, helt från det blå, att vi skulle börja rappa och skriva våra egna texter. Han var så inspirerad av den svenska hiphop-scenen som exploderat i landet att han också ville bli en del av den, tillsammans med mig. Jag funderade nog inte särskilt länge, jag tror jag tackade ja nästan direkt, fast jag inte hade en susning om hur man rappade, eller skrev låttexter. Det enda jag kunde tänka på var hur exalterad jag blev över att mitt skrivande nu äntligen fick ett syfte, ett nytt perspektiv. Nu låg fokuset helt på att skapa introverta låttexter och intrikata rim. I början lät det naturligtvis förskräckligt och det tog många år innan jag ens själv kunde lyssna på det jag skapade. Men jag lovade mig själv att aldrig ge upp och jag arbetade outtröttligt i hopp om att kunna skapa någonting som folk till slut inte gnisslade tänder över. Och jag lärde mig så mycket under min tid med musiken. Det tog mitt skrivande till en helt ny nivå på ett sätt jag aldrig trodde skulle hända. Framgångarna och skivkontraktet uteblev ju givetvis, men jag gjorde ändå mitt yttersta för att försöka hålla min musikaliska dröm vid liv så länge jag bara kunde. För varje gång jag gör det vet jag att det gör det jävligt stum. Jag är på världens längsta resa som är turbulent. Kommer aldrig fram ut i oändliga historien. Skriver vad jag ser på ett litet jävla pergament. Av 100 år i tiden kommer att bara kallas excellent. Så prominent att ni inte vet vad ni ska ta er till. Kom igen nu alla, önskar mig nu lycka till. Och nu blir klockan kamera. Två stycken snubbar som exploderar som en bomb. Jag komponerar aldrig vad det kom. Släpper fram i landet utan barn i som en jävla. Tyvärr så fick den drömmen ett abrupt slut när jag råkade ut för olyckan. Nu låg istället fokus på min hälsa, att ta sig tillbaka till vardagen, men framförallt att ta sig ur depressionen som var på väg att ta över mitt liv. Det gjorde ont i mig att släppa mina intressen som jag hade, men det gjorde ännu ondare när jag insåg att jag kanske aldrig någonsin skulle hitta tillbaka till dem igen. När jag inte längre skrev någon musik började jag istället maniskt läsa om olika smärttillstånd, om psykisk ohälsa och djupa depressioner, hur det är att leva med kronisk smärta och om det fanns någon där ute som gick igenom samma sak som jag gjorde. Under flera års tid läste jag mängder av berättelser på internet och fick ta del av en helt ny värld. Där många olika människor med helt olika bakgrunder berättade om sina personliga erfarenheter de hade kring sin smärta, vare sig den var fysisk eller psykisk. Men hur mycket jag än forskade på nätet så fann jag aldrig ett botemedel mot min egen smärta. Jag hittade aldrig något bra tillvägagångssätt för att överleva den. Och det för mig var brytpunkten. Jag tänkte kortsiktigt och såg ingen framtid där smärtan inte längre existerade. Det enda jag såg framför mig var ett ändlöst mörker. Jag förstod nog inte ens själv att jag befann mig i en depression. Jag gav nog aldrig det intrycket utåt. Innan jag i december 2016, lite drygt 3 år efter olyckan, totalt kraschade och erkände för min familj hur dåligt jag mådde. Jag fann mig själv simma längst ner på botten. Och när jag rannsakade mitt inre blev jag rädd för det jag såg och på vad som kunde hända om jag fortsatte på den inslagna vägen. Svaret jag kom fram till var att om jag fortsatte leva så här, med inget hopp, inga drömmar, så skulle mitt liv köra sin enkelriktad fil, rakt in i en mötande bil, och det var någonting jag inte kunde tillåta hända. Tiden som följde var starkt präglad av ångest och skuldkänslor. Jag låg och vred och vände på mig i sängen, frågandes hur det hade kunnat gå så här långt. Men det var också nu ett vägskäl började uppenbara sig. Inom mig fann jag en befriande känsla av att få erkänna för min familj om hur illa ställt det faktiskt var med mig. Jag insåg att jag var tvungen att ta tag i mina problem och möta mina demoner och jag var tvungen att göra det helhjärtat och till 110%. Det var i det ögonblicket jag bestämde mig för att döda mitt gamla jag, det förflutna som envist hängde kvar i mig som en elak cancersvulst och låta en ny människa och hoppet om en ny framtid sakta växa fram. I början av 2017, som ett första steg i att bygga upp min mentala hälsa, började jag regelbundet gå i terapi. Jag träffade en psykolog 2 gånger i månaden och hon lärde mig många viktiga läxor, men framförallt lärde hon mig att se olyckan ur ett positivt perspektiv istället för ett negativt. Hon gav mig uppdrag att skapa en lista på alla bra saker som olyckan fört med sig, till exempel som att sluta röka, dricka alkohol, träna och leva mer hälsosamt. Och när jag till sist lyckades anamma det här synsättet fick det mig att släppa mycket av den bitterheten som växte upp inom mig. I samma veva sökte jag upp en professionell naprapat som gjorde underverk med att bygga upp min trasiga rygg och som fick mig att börja träna och motionera regelbundet, något som jag tidigare slarvade mycket med. Jag skärmade också av mig från fester och slutade dricka alkohol, annat än i få formella sammanhang. På den här vägen träffade jag också en fantastisk tjej som inte bara fick mig att växa som människa, men som också lärde mig att se nya perspektiv på livet. Hon fick mig att börja drömma igen och det var genom kärleken till henne som min inspiration till att skriva äntligen kom tillbaka till mig. Jag låg och tänkte på vad mitt nästa steg i skrivandet skulle bli. Hur skulle jag gå vidare från musiken som varit en så stor del av mig i så många år? Jag tänkte tillbaka på tonåren när jag trevandes försökte skriva mina första noveller och hur roligt jag tyckte det var att fantisera ihop spännande berättelser. Det var då poletten trillade ner. Författardrömmen jag hade som ung och oerfaren tonåring hade legat och vilat latent i bakhuvudet på mig i 2 decennier för att nu vakna till liv igen. Jag bestämde mig för att göra ett seriöst försök att skriva en roman. Jag skulle viga mitt liv åt den här enda uppgiften. Jag skulle bevisa för mig själv att jag hade det som krävdes för att få publicera ett eget verk och att jag en dag skulle kunna titulera mig själv som författare. Det var när jag återfattade pennan som jag först insåg att jag aldrig hade slutat skriva efter olyckan. Jag hade skrivit ner alla mina tankar och känslor som dykt upp efter olyckan. Om hur jag mådde psykiskt, hur intensiv smärtan var i ryggen, hur mitt gamla liv påverkade mitt nya i en sorts dagbok som jag fört under flera år. När jag bläddrade igenom allting blev det tydligare för mig att det fanns en historia här som var värd att berättas. Psykisk ohälsa hade plötsligt blivit ett viktigt ämne för mig, som jag tyckte var värt att lyftas fram. När jag påbörjade arbetet med min bok så ville jag att den skulle spegla min egna långa och mödosamma resa som jag precis hade gjort. Resan där jag gick igenom mitt eget personliga helvete och kom ut på andra sidan som en starkare och mer klartänkt individ. Handlingen skulle medvetet vara svår och invecklad att ta sig igenom, precis som det var för mig att ta mig igenom min olycka. Den röda tråden skulle vara diffus för läsaren att hitta, precis som det var diffust för mig att hitta min egna tråd i den här jäkla soppan som jag hamnat i. Men boken skulle också ha en känsla av äventyr, av att resa till främmande platser. För på ett sätt reste jag själv till okända platser där man fick lära sig nya insikter om sig själv, både på gott och ont. Jag ville helt enkelt försöka föra över alla känslorna jag själv känt efter olyckan direkt till läsaren. Det jobbiga, det svåra, det mörka, det ljusa och det lyckliga. Arbetet med att skriva den här boken löpte parallellt med mitt nya liv och jag såg på boken som en stor del av min fortsatta rehabilitering. Det var mitt sätt att slutligen frigöra mig själv från olyckan så att jag kunde gå vidare med livet i en ny positiv inriktning. Boken fungerade också som ett slags eldprov för mig själv och mitt skrivande. Jag hade aldrig någonsin tagit mig an ett så ambitiöst projekt innan. Allting jag skrivit dittills, vare sig det var låttexter, noveller, dikter eller filmrecensioner, ingenting liknade det jag försökte mig på nu. Boken var så oerhört komplex i sin struktur, med så mycket detaljer att ta hänsyn till, att jag dedikerade i stort sett hela min vakna tid till att skriva den. Jag kämpade också mycket med att boken skulle kännas autentisk, att handlingen, i all sin absurda överdrivenhet, var något som upplevdes äkta och genuint. Eftersom jag byggde mycket av boken på mitt egna trauma, med den svåra olyckan och min kamp mot smärtan som grund, var det många gånger svårt att få berättelsen, och min huvudperson Jens Edman, att inte ligga för nära min egna verklighet. Jag fick ofta stanna upp och fråga mig själv vem jag faktiskt skrev boken för. Mig själv i terapisyfte eller för läsaren i underhållningssyfte. Jag lyckades särskilja Jens från mig själv genom att ge honom en tragisk och smärtfylld barndom där mobbning i skolan och omhändertagandet av hans psykiskt sjuka mor blev hans personliga trauma som han var tvungen att ta sig igenom för att kunna känna sig lycklig igen. Det här blev det stora temat i boken. Mötet med ens förflutna. Att istället för lägga locket på kring svåra händelser som drabbat den i livet väljer man att konfrontera det och prata om det innan ångesten och smärtan som kom utav det hinner äta upp en inifrån. Det var mycket ur den synvinkeln jag valde att se på mig själv. För att förstå den människa jag var idag och hur det skulle påverka min framtid var jag tvungen att ta itu med mitt förflutna en gång för alla. Under 4 års tid arbetade jag med boken. Det var ett projekt som inte bara fick min fantasi och kreativitet att nå helt nya nivåer. Det gav mig också chansen att använda all den fakta och research jag införskaffat genom åren om psykisk ohälsa, psykologi, om olika sorters smärttillstånd och vilken effekt det har på vårt välmående till att berätta en personlig och gripande berättelse och som dessutom har ett väldigt viktigt budskap i centrum. Jag la min sista hand på boken runt sensommaren 2020. Det enda som fattades när jag var klar var en träffande titel. Jag hade många olika arbetsnamn på boken men ingen av dem fångade riktigt det som jag tyckte var det centrala temat. Men så en dag ploppade titeln upp i huvudet, förmodligen under en av alla långa promenader som jag alltid tog. Och det var en titel som perfekt ramade in bokens huvudsakliga innehåll. Och det som jag mest av allt önskade både för mig själv och min huvudperson, Jens Edman. En smärtfri tillvaro. Med titeln klar satt jag nu här med ett färdigskrivet manus. Det var först då som jag försiktigt vågade närma mig det jag så länge drömt om. Att få bli publicerad. Jag skickade iväg manuset till flera olika förlag under den sommaren, till både stora drakar som små okända. Jag väntade tålmodigt i flera månader innan jag fick något svar och jag fann mig själv ofta pendlandes mellan hopp och förtvivlan varje gång jag öppnade min mailkorg. Och när svaren väl först kom in var det tyvärr inga glädjande besked. Att bli avvisad är något som alla författare någon gång får uppleva, men ändå sved det lite i mig när så många förlag nobbade mitt manus, speciellt eftersom jag hade arbetat så otroligt hårt med det. Men så kom det plötsligt, vinsten på trisslotten som fick den mörka hösten att omedelbart skina upp. Jag hade fått ett nytt mejl från ett förlag som jag hade glömt bort att jag ens skickat min manus till. Med ett meddelande där det stod att min bok var något som förlaget kunde tänka sig att publicera. Jag föll ihop på min köksstol med knäsvaga ben och knän som klappade mot varandra. Och jag var tvungen att läsa mejlet om och om igen för att försäkra mig om att mina ögon inte lurade mig. Kanske var jag så förblindad av min dröm att jag inte längre levde i verkligheten. Men allting som stod i mejlet var sant. Och i mars 2022 fick jag äntligen ge ut min roman. Att få se det man har skrivit under så många år, som man arbetat så intensivt med, ta skepnad i form av en riktig fysisk bok, var ett magiskt ögonblick som jag aldrig kommer att glömma. Och när jag väl tagit mig över den här mållinjen fick det mig att reflektera över min långa resa och vilka lärdomar jag lyckades dra ut av den. Arbetet med boken gjorde att jag till slut kunde se vidden av olyckan. Jag såg nu hela perspektivet i hur jag hade bearbetat den här händelsen och hur mycket det förändrade mitt liv. Det som till en början var en nattsvart händelse för mig, som skapade så mycket psykiska påfrestningar att jag nästan dukade under, var något jag med tiden lyckades ändra riktning på. Och med det så lärde jag mig hur det var att leva på riktigt igen. Jag jobbar fortfarande kvar på samma företag idag som när jag råkade ut för olyckan. Jag trivs väldigt bra där, det har jag alltid gjort. Och jag har fått ett väldigt bra stöd från mina arbetsgivare och mina arbetskollegor. Jag har heller aldrig hyst något agg mot företaget eller hållit någon person ansvarig för det som hände mig. Det var ett mänskligt fel att ställa dörren där den stod och att den skulle falla över mig var en ren och skär olyckshändelse. Jag tänker ofta på vem jag hade varit om jag inte råkat ut för olyckan, vilken riktning mitt liv hade tagit, och det slutar alltid med känslan av att jag är glad över att det hände. Det kan låta konstigt och absurt, speciellt med tanke på hur mycket lidande det orsakat mig, men för mig var det här ett uppvaknande. Olyckan fick mig att ifrågasätta mitt tidigare ohälsosamma levande. Det fick mig att börja leva sundare och ha en mer positiv attityd till livet. Men framförallt fick det mig att börja jaga mina drömmar på allvar. Och när jag tittar tillbaka på min bok ser jag det som ett avslut på min långa resa. Ett dokument i tiden, eller ett porträtt om man så vill, som jag alltid kommer att blicka tillbaka till med både glädje och sorg. Jag ville med min bok visa omgivningen att det går att vända en till synes hopplös situation till någonting positivt. Jag ville visa att vilka motgångar livet än bjuder på får man aldrig ge upp. Man måste gå vidare, hur kämpigt det än är. För även om man inte tror det just då, finns det alltid ett ljus i slutet av tunneln. Men framförallt måste man fortsätta tillåta sig själv att drömma. För nu vet jag att en vacker dag uppfylls drömmarna.
Du har lyssnat på Semesterpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.